Imorgon söndag så är det vaksamhet som tema. Och vi ska läsa därför lite grann om vaksamhet. Vi ska börja i Matteus 24 kapitel, vers 37. Matteus 24 och 37. Ty som det var i Noas dagar så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift. Ända till den dag då Noa gick in i arken och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern, den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal, den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Det underliga med tidens slut är för det första att skriften talar oupphörligen om vilken kaotisk tid det blir. Och för det andra så talar Bibeln om att alla kommer att tycka att det här är precis som vanligt. Och den där sista dimensionen dyker upp i den här texten. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift ända till den dag då Noa gick in i arken. Jag tror vi måste förstå det så att det skriften talar om är ett växande kaos. Men det växer så pass långsamt att vi hela tiden hinner vänja oss och säga att det här är normalt. Och att det delvis är det som ligger i det här uttrycket, ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men uppmaningen är tydlig, håll er vakna. Det står inte bed om väckelse, det står håll er vakna. Vilket inte på något sätt utesluter att vi ber om väckelse. Början på 25 kapitlet så möter vi en liknelse om de få vitska jungfrurna. Till skillnad från Erling Ivarsson hade de nämligen få vitsar. Och det var därför de inte fick vara med. Femte versen i 25 kapitlet. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Jesus säger att inte ens sonen vet när hans egen återkomst ska ske. Men så mycket tycks han veta att det kommer att dröja längre än vad vi tycker att det borde göra. Och att just detta, att det tar lite tid innan han kommer tillbaka, just det kommer att föra med sig att alla till sist somnar. Och slutsatsen av liknelsen är densamma som det vi läste nyss, 13 versen. Håll er därför vakna. Det står inte så här, vilket man skulle kunna tro. Se till att ni har olja i flaskorna innan ni somnar. Utan det står, håll er vakna. Vad vill det säga att vara vaken och vad vill det säga att sova? Därför att vi strör ju gärna den här uppmaningen omkring oss, håll er vakna. Och sen talar vi inte om vad vakenhet är. Än mindre hur man blir vaken. Vad går det hela ut på? Vad är det Jesus vill säga oss? Jag tror att vi måste gå till Gamla testamentet för att förstå det här, liksom så mycket annat i Nya testamentet. Jesaja 29. Där kan vi läsa från 9-12 verserna. Stå där med häpnad, ja, var häpna. Stirra er blinda, ja, var blinda, ni som är druckna, men inte av vin. Ni som raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en tung sömns ande och har tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Och så har profetsynen om allt detta blivit för er lik orden i en förseglad bok. Om man räcker en sådan åt någon som kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan det inte. Den är ju förseglad. Och om man räcker den åt någon som inte kan läsa och säger, läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. En tung sömns ande. Och vad medför denna tunga sömn i praktiken? Jo, att man förlorar sin läskunnighet. Somliga kan inte öppna boken och kan därför inte läsa den. Andra kan i och för sig öppna den, men är inte längre läskunniga. Alltså, Guds ord blir fördunklat. Det blir som om det var oåtkomligt, fastän det är uppenbart. Och det Jesaja uttalar här, det är någonting som man med ett hebreiskt ord skulle kalla mashal, alltså ett profetiskt, auktoritativt yttrande. Ungefär som när Jesus säger till fikonträdet, aldrig ska någon plocka fikon på dig. Och därmed uppfyller Jesaja den kallelse han har fått, 6 kapitel. Åttonde versen, 6 kapitlet. Och jag hörde Herren tala, och han sa, vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa, se, här är jag, sänd mig. Då sa han, gå och säg till detta folk, hör alltjämt, men förstå inget. Se allt jämt, men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att det inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Av alla underliga kallelser är väl denna i alla fall rekordet. Eller hur? Kan en god Gud göra så här? Tydligen kan han det. Frågan är bara hur det ska förlikas med hans godhet. Gud förhärdar Israels folk. Alltså förbarmar han sig över vem han vill, och vem han vill förhärdar han, säger Paulus. Jaha, men det blir ju inte begripligare, säger du, för att man kallar det att Gud förhärdar. Jo, på ett sätt gör det. Därför att, vad vill det säga att förhärda en annan människa. Jesus säger så här att om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra, den vänstra till. Och när du gör det kan det ju ha två effekter. Det ena kan ju förstås vara det att vederbörande får sitt livs chock. Och undrar hur det kan komma sig att du inte bröt samman av det här att du fick ett slag på ena kinden. Utan att du villigt ställer den andra till förfogande för symmetrins skull. Men det kan ju också hända. Ja, jag kanske skulle säga att om vederbörande får en chock så är det ju en chock till hälsa. Det är ju någonting som då skapar en omvändelse i hans liv. Men det kan ju lika gärna hända att han tycker att det var en ovanligt korkad idiot. Han tigger visst stryk, det bästa han får, vad han vill ha. Och så klipper han till det en gång till och tycker att han har gjort ett gott dagsverk. I det senare fallet har du inte hjälpt honom till omvändelse utan till förhärdelse. Faktiskt med samma gärning. I båda fallen visade du godhet. Samma godhet. Du vände andra kinden till. Och när vi nu talar om hur Gud förhärdar Israel genom profeten Jesaja, så får vi kanske för jämviktens skull också konstatera att under alla år då judarna bodde i sina getton ibland hedna folken, så levde de bokstavligen efter bergspredikan, fastän vi alltid har sagt att de har levt efter Moselag, öga för öga och tand för tand. Judarna har alltid vänt andra kinden till. De har tagit stryk i alla år, hukat i sina getton, bett till Gud att hemsökelsen skulle gå över, men de har aldrig gett igen. Och det blev hedna folken till en sådan förhärdelse att man till sist försökte med de entlösung där jorden frage. Så det är inte givet vad som händer när du visar godhet mot din nästa. När du visar godhet mot en annan människa kan det leda den människan till bättring och omvändelse. Men det kan precis lika gärna hända motsatsen. Det kan inte du veta på förhand. Gud vet det på förhand. Vad som kommer att hända när han visar godhet. Men hos honom finns ingen växling mellan ljus och mörker. Det är vi som är lite spräckliga, inte han. Och nu skickar Gud profeten Jesaja för att förblinda folket. Och det gör han, Jesaja alltså, genom att måla upp Guds löften i klarare och tydligare färger än någon annan profet. Jesaja 53 säger vi, ja. Men kanske framförallt från 60:e kapitlet och framåt, där Jesaja talar om Israels kommande härlighet. Tionde versen kan vi börja läsa i 60:e kapitlet. Främlingar ska bygga upp dina murar och deras konungar ska betjäna dig. Tyvärr har jag slagit dig i min förtörnelse, men i min nåd förbarmar jag mig nu över dig. Och dina portar ska hållas öppna ständigt, varken dag eller natt ska de stängas, så att folkens skatter kan föras in i dig med deras konungar i hyllningståget. Till det folk eller rike som ej vill tjäna dig ska förgås. Ja, sådana folk ska i grund förgöras. Libanons härlighet ska komma till dig, både cypress och alm och buxbom, för att pryda platsen där min helgedom är. Till den plats där mina fötter står vill jag göra ärad, och bugande ska dina förtryckare söner komma till dig, och dina föraktare ska allesammans falla ned för dina fötter, och man ska kalla dig Herrens stad, Israels heliges Sion. Vem kan inte bli blind på båda ögonen av ett sånt löfte? Om vi går till Romarbrevet 11 så citerar ju Paulus den här texten i Jesaja 29. Om en tung sömnsande. Det syns inte så bra i den nya bibelöversättningen. Det syntes bättre i den gamla där det kallades för sömnaktighetens ande. Romarbrevet 11 kämpar ju Paulus ganska mycket med frågan om Gud har övergivit Israels folk helt och hållet. Jag frågar då, kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte, jag är ju själv israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt. Ni vet ju vad skriften säger i berättelsen om Elia då han anklagar Israel inför Gud. Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag är ensam kvar och de står mig efter livet. Vad får han för svar från Gud? Jag har sparat åt mig 7000 män som inte har böjt knä inför Baals bild. På samma sätt finns det i vår tid en återstod som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd, var det inte för gärningarnas skull, då vore nåden inte nåd. Det betyder att Israel inte har uppnått vad det strävar efter, bara det utvalda har uppnått det. De andra har blivit förstockade, som det står skrivet. Gud har gett dem en ande som omtöcknar dem, gett dem ögon som inte kan se och öron som inte kan höra ända till denna dag. Och David säger, låt deras bord bli en fälla som fångar dem, en stötesten, ett straff för dem, förmörka deras ögon så att de inte kan se och böj deras ryggar för alltid. Jag frågar då, kanske snavade det för att de skulle falla? Visst inte, men när de föll blev det till räddning för hedningarna för att detta skulle sporra deras egen avund. Alltså, Gud förblindar folket med sin godhet. Och han gör det för vår skull. Hedningarna skulle få frälsning. Och det här är naturligtvis svårsmält. Hur tänker Gud? Ja, problemet ligger nästan aldrig hos Gud när vi tycker att någonting är svårt, utan det är ju vi som är komplicerade, inte han. Och det som är komplicerat hos människan, det är vår oförmåga att ta emot nåd och låta nåden förbliva nåd. Det jag vill uttrycka med det här, det kan du lättast se hos dig själv, i detta att tacksamheten går så fort över i våra liv. Inget sinnestillstånd är så snabbt övergående som tacksamhet. Grämelse varar livet ut. Tacksamheten går över på en eftermiddag. Och det här är naturligt, säger naturligtvis något väldigt viktigt om oss, att det är så. Det kan inte vara någon likgiltig eller perifer iakttagelse, utan den måste vara oerhört grundläggande. Då Gud bevisar nåd emot mig, så är ju i och för sig nåden nåd alla dagar in till tidens slut och så i all evighet. Men för mig förblir den ju inte nåd längre än tacksamheten vara. När jag har vant mig vid nåden, så är nåden i mina ögon inte nåd längre, utan då har den omärkligt övergått till att bli en självklarhet. Och det är långt ifrån samma sak. Ty nåden är ju nåd bara så länge som jag själv är medveten om att detta är utöver vad jag någonsin kunde förvänta. Han som ger mer än vi kan tänka eller bedja. När jag tycker att jag har blivit bättre behandlad än jag förtjänade, då är det nåd. Men när jag plötsligt tänker på ett annat sätt, att ja, jo, men det är ju ganska klart att det ska vara så här, jag är ju Guds barn, då har nåden övergått till att bli en rättighet. Och i himlen finns inga mänskliga rättigheter. Där finns det bara nåd. Om man nu ska använda ordet bara i sammanhang. Det är antagligen något mycket finare än mänskliga rättigheter. Israels folk utväljes av Gud. Och Paulus är angelägen att poängtera att det utväljandet är bara nåd. Gud går inte efter förtjänst. Redan innan Esau och Jakob hade fötts, så hade Gud utvalt Jakob för att gärningarna inget skulle betyda, som det står i 9 kapitlet i Romarbrevet. Guds förmåga att välja fritt skulle stå fast. Han väljer av nåd och inte av förtjänst. Inga meriter. Han kan göra en profet av en åsna. Och han kan göra barn till Abraham av några stenar. Inget begränsar Gud. Och Esau var ju, vad man kan förstå, långt skötsammare än Jakob. Så att Gud kan ju välja precis vem man vill, oberoende av råmaterialet. Och till en början är ju detta nåd för Israel, när Gud för in folket i landet som flyter av mjölk och honung. Men redan innan Gud för folket in, så vet han och säger det också: ni kommer att avfalla. Ni kommer att börja älska mjölken och honung istället för att älska mig som gav rikedomen. Och det underliga med Israels folk, det är nu detta att när man börjar älska gåvorna istället för givaren, rikedomen istället för honom som gav rikedomen, då har alltså nåden blivit en rättighet, en självklarhet. Och när Gud fortsätter att visa godhet, så blir godheten något som befäster rättighetstänkandet och rikedomstänkandet. Då blir godheten på sikt något som förblindar folket. Och när Jesus till sist, helt enligt skriftens ord, kommer fattig ridande på en åsna, så kan man visserligen ropa hosianna, men man gör det därför att man tar det bara som ett tecken. Han sitter fattig på åsnan bara för att övertyga oss om att han är Messias som ska göra oss rika. Och när det visar sig att han anser att de ska betala skatt till romarna, så vänder opinionen med en smäll. en tung sömns ande hade gjort att man inte på djupet kände igen Messias. Vi kan se och förstå allt det här om vi läser den aaronitiska välsignelsen. Om vi slår upp i fjärde Mosebok 6 och 22. Och Herren talade till Mose och sade: tala till Aaron och hans söner och säg: när ni välsignar Israels barn ska ni säga så till dem: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem. De ska lägga mitt namn. Alltså, på detta sättet ska Israels folk komma in under Guds auktoritet. På vilket sätt, frågar vi? Jo, Herren vänder sitt ansikte till folket och ger folket sin nåd. Folket tar emot den nåden, gör om den nåden till en rättighet, och då vänder Herren sitt ansikte bort ifrån folket. Och i kraft av denna bön, utsagd genom årtusenden, kommer Gud till sist att åter vända sitt ansikte till sitt folk och ge det frid. Alltså, folket tar emot nåd, hanterar nåden som en rättighet, mister nåden, skingras ut över jorden, och då ger Gud nåden på nytt. Och när folket får nåd efter att ha missbrukat Guds nåd, så är nåden inte längre en rättighet, utan den förblir nåd i människornas hjärta. Så ska de lägga mitt namn på Israels folk. Och där ingår alltså förblindelsen, förskingringen, Guds bortvändhet från ett bortvänt folk. Där Gud ändå är den som vänder sitt ansikte till folket och räddar det. Jesaja 54 ska vi slå upp. Och där läser vi 6-8 verserna. Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren. Sin ungdomsbrud vill någon förskjuta henne, säger din Gud. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag åter församla dig. I min översvallande vrede dolde jag för ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din förlossare. Jesajas 12:e kapitel ska vi också läsa, som liksom visar samma förlopp. nåd, missbrukad nåd och nyförblivande nåd. På den tiden, det är alltså efter Messias återkomst, på den tiden ska du säga: jag tackar dig, Herre, ty väl var du vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte. Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning. Och ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor och ska säga på den tiden: tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, förkunna att hans namn är högt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Må detta bli känt över hela jorden, ropa av fröjd och jubla ni Sions invånare, ty Israels helige är stor bland er. Ja, här är nåden förblivande. Här är tacksamheten inte ett flyktigt fenomen, utan här har den blivit evig. För jag vågar tro att när Gud har nått målet med oss, så är tacksamheten någonting som varar i evighet, och grämelsen någonting som går hastigt över, om den alls slår klona i oss. Och det är en intressant tanke. Man kan bara tänka sig själv: hur i all världen kommer jag att fungera om grämelsen är det som går fortast över och tacksamheten det som längst stannar kvar? Förvandlat till oigenkändighet och ändå samma, eller hur? Om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det måste man ju verkligen hålla med om, eller hur? Och ändå kan man känna igen dig. Nu säger alltså Jesus så här, att vi måste se upp, inte minst när tiden närmar sig sitt slut, så kommer en ny sömnighet att göra sig gällande. Därför att det som gäller för Israels folk måste gälla för oss alla. Jag menar, svenskarna kan inte förvalta första gångs nåden bättre än judar. Utan det som Israels folk måste gå igenom, det måste också vi gå igenom. Alltså att få nåd. Att börja betrakta nåden som en självklarhet, en banal rättighet. Och då måste på något sätt nåden också lämna oss, för att vi ska komma i de trångmål som gör att nåden blir nåd för alltid. Och i detta att hålla sig vaken ligger ju då på något sätt att åtminstone vara medveten om att Guds nåd aldrig blir en självklarhet, aldrig blir en rättighet. Varken du eller jag kan behålla vår tacksamhet. Vi kan inte vispa upp oss själva till ett stadium av permanent tacksamhet. Det går långt utöver vår förmåga. Men vi kan åtminstone behålla medvetandet om en längtan efter att Guds nåd ska få uppväcka en förblivande tacksamhet. En längtan som givetvis inte tar sig uttryck i självfördömelse och självförakt och usch vad jag är dålig. Utan en vanlig, enkel, ren längtan inför Gud. Gör färdigt ditt verk med mig, Herre. Så att tacksamheten kan förbliva i mitt innersta. Vi ska bläddra nu till Nya testamentet igen, Lukas 21. Lukas 21:34-36 läser vi där. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människoson. Håll er vakna. Det Jesus nämner här, omåttlighet, dryckenskap och timliga omsorger, som det stod i gamla översättningen, livets bekymmer. Bilen som måste putsas och båten som måste skrapas och allt vad det är vi har att göra. Trädgården som måste rensas och husvagnen som måste användas och vad det är mer. Du vet, allt det där har ju en underlig förmåga att släcka tacksamheten i våra liv. Och den blindhet som då drabbar oss, det är på sätt och vis en rätt så selektiv blindhet. Just i detta att vi tappar förmågan att se nåden som nåd. Det mesta annat kan vi nog se. Men det är den grundläggande blindhet. Sömnaktighetens ande. Oförmågan att känna igen nåden som nåd. Och trots att Israels folk redan har förblindats, så säger Jesus att den blindheten kommer på nytt att göra sig gällande. Därför att den ska inte bara drabba Israel utan alla folk. Vi går tillbaka till Gamla testamentet i Jeremia 25 och 15. Jeremia 25 och 15. Och innan vi läser där så ska vi påminna oss hur det är Jesaja säger när han förblindar folket. Ni som är druckna men icke av vin. Folket som alltså är på något sätt, som både beskrivs som förblindade och som berusade. Ty så sa Herren, Israels Gud, till mig. Ta denna kalk med vredesvin ur min hand och ge alla folk till vilka jag sänder dig att dricka ur den. Må de dricka så att de raglar och mister sansen när det svärd kommer som jag ska sända ibland. Och jag tog kalken ur Herrens hand och gav alla de folk att dricka till vilka Herren sände mig. Sen kommer en lång uppräkning. Den börjar med Israels folk och slutar med alla folk med kantklippt hår och vad det är mera ner igenom. 27 versen. Och du ska säga till dem, så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Drick så att ni blir druckna och spyr och faller omkull utan att kunna stå upp. Jag faller när det svärd kommer som jag ska sända bland er. Men om de inte vill ta emot kalken ur din hand och dricka, så säg till dem, så säger Herren Sebaot, ni måste dricka. Du ser, med den stad som är uppkallad efter mitt namn ska jag börja hemsökelsen, skulle då ni bli ostraffade? Nej, ni ska inte bli ostraffade, utan jag ska båda upp ett svärd mot jordens alla inbyggare, säger Herren Sebaot. Och det är väl detta Jesus har i åtanke när han ber i Getsemane. Om möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Bara kanske någon halvtimme tidigare har han sagt, denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Det finns en nådens kalk och en vredens kalk. Nådens kalk går ut över jordens yta till alla folk. Inte alla på en gång, ett i sänd. Men alla folk kommer att ta emot denna förstlingsnåd till någon sorts avfall. Och det avfallet tycks ha att göra med att nåden skapar rikedom och rikedomen skapar förhärdelse. Och denna andra kalk, den dyker upp här och där i Gamla testamentet. Jesaja kapitel 50. Nej, 51 ska det vara. Jesaja 51. 17 vers. När den nya nåden kommer till Israel, så sker det så att säga enligt Jesajas ord här. Vakna upp, stå upp Jerusalem. Du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Ja, du som har tömt berusningens kalk till sista droppen. Bland alla de söner hon hade fött fanns ingen som ledde henne. Bland alla de söner hon hade fostrat ingen som fattade henne vid hand. 21 versen. Därför må du höra detta, du arma, som är drucken fast den inte har vin. Så säger Herren som är din Herre och din Gud som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort ur din hand berusningens bägare. Av min vredes kalk skall du ej vidare dricka. Och jag sätter den i dina plågares hand, deras som sa till dig, fall ner så att vi får gå fram över dig. Och så tvingades du göra din rygg liksom till en mark och till en gata för dem som gick där fram. Johannes brottas ju mycket i sitt evangelium med frågan. Vi såg hans härlighet. Men varför gjorde inte de andra det? Han kom till sitt eget folk, men hans egna tog inte emot honom. De såg inte hans härlighet. Och ögonen är ett stort intresse för Johannes. Ett av de få mirakler han återberättar handlar om en man som är född blind. Och där kommer ett intressant meningsutbyte på slutet om ögonen. Men ögonen finns överallt. Se Guds lam som borttager världens synd. Se mannen, Adam, människan. Om du icke blivit född på nytt kan du icke se Guds rike. Han ger oss en liten glimt av hur blindheten fungerar. Vi går till Johannes 4 kapitel. Jesus har ju där tagit vägen genom Samarien och alltså kommit till människor som inte drabbats av den blindhet som Jesaja uttalar. Han ger sig i samtal med en kvinna och lovar henne vatten. Och så står det i 15 versen, kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet. Och slutet blir, som det står i den 39 versen: många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord, när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sa till kvinnan: nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Så bläddrar vi till 6:e kapitlet, för då är vi i Galileen. Och då befinner vi oss bland människor som har kommit in under blindheten. Och där tecknar Johannes en precis likadan situation, som slutar på ett helt annat sätt. 34 versen. Nu är det inte vatten det handlar om, utan bröd. Men annars är det samma fråga, eller samma bön. De bad honom då: Herre, ge oss alltid det brödet. Ändå slutar det med att de sådär en kvart, 20 minuter senare går hem, arga som bin, hela bunten. Det är outhärdligt att höra honom prata. Vem står ut med det? Halva Nablus kom till tro, eller kanske hela, man vet inte så noga. Psykar. Men här, där Jesus ändå hade bespisat 5000 familjer med en gosses matsäck. 14 versen. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: detta måste vara profeten som ska komma hit i världen. Ja visst, men det är ju tro, säger vi. Eller hur? Detta måste vara profeten. Det är ju en av Messias titlar, så att säga, i Gamla testamentet. Åh, vilken bekännelse. Här måste ju allt vara gott och väl. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Och där har du det. Här är det precis blottlagt. Nåden som rättighet. Och vi måste fånga in honom. De ser allt. Lägg märke till det. De ser allt, men inte nåden. Utan de väntade Messias. Och de väntade honom som fixaren. Och jag tror att det övergår mänsklig förmåga att göra något annat, sedan väl Gud har gett sina löften och nåd. Vi kanske på ett eller annat sätt måste få uppleva detta, att Gud kan ta sin nåd tillbaka för att återge den av nåd. Innan nåden verkligen landar på ett förblivande sätt som nåd. Gud låter Israels folk få uppleva detta lite före de andra folken. Och när sedan nåden går ut till de andra folken, så tycks ju nåden gå från folk till folk. Om du inte omvänder dig, säger Herren till församlingen i Efesus, så flyttar jag ljusstaken. Och den står ju inte kvar i Efesus, utan den är ju på väg någonstans. På väg tillbaka till Jerusalem. Den kommer att gå varvet runt. Blindhet för nåden. Det är ju alltid svårt att veta hur gångna generationer har haft det. Hur det har varit för kristna för ett par århundraden sedan. Hur det var att vara kristen i fattig Sverige. Ingen av oss var riktigt med på den tiden. Vi kan bara veta och känna att det, så att säga, i vår egen tid kan vara väldigt jobbigt att vara kristen. Varför gör du så mycket nåd med koreaner, herre? Och Herren kanske svarar, det är för att väcka er avund, så att ni omvänder er. Och så att när, så att säga, avunden har gått ett varv runt jorden, så ska vi till sist bli lösta från det. När Gud ger en andra nåd till Israel, och Israel ger den nåden vidare till alla andra folk. Till det är historiens slut. Frälsningen kommer från judarna. Vi kan se det här i mikroformat, till exempel i Petrus liv. Där Gud kallar Petrus två gånger. Första gången, följ mig, och Petrus liksom släpper allt och går med. Och säger vi, han har omvänt sig. Halleluja. Ja, det har han gjort första gången. Men det dröjer ju inte så hemskt länge förrän både Petrus och grabbarna är inbegripna i en livlig diskussion om vem av dem som ska anses vara den största. Och Jesus säger till lärjungarna, inte till prästerna, inte till fariseerna, inte till alkoholisterna, inte till tullindrivarna, han säger till lärjungarna, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i Guds rike. Omvändelse nummer två. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa gör? Sen är nåden förblivande. Vi kan inte göra det till nådens ordning, en mall att lägga över alla människors liv. Man ser den ibland. Jag tror man kan se det i människosläktets historia. Håll er vakna inför tidens slut, säger här. Och det handlar kanske mest om att inte ryckas med av läror, av rörelser som gör nåden till en självklarhet. Du, även om vi inte kan bibehålla tacksamheten, för det kan vi inte. Vi kan be om den. Herre, gör mig tacksam. Herre, låt tacksamheten finnas kvar i mitt liv. Ge mig en förblivande tacksamhet. Jag tror kanske ändå att vi måste igenom den erfarenheten att nåden får ges en andra gång. Vi måste det som människosläkte, tror jag, innan det hela är fullbordat. Och att hålla sig vaken betyder alltså att på något sätt vara medveten om detta när man möter andliga impulser av olika slag. Därför att det tror jag är en grund för det vi skulle kunna kalla för andebedömning i tidens slut. Håll er vakna. Var medvetna om vad som sker. Var vakande. Och för att vi ska kunna vara det måste vi kanske ha en ska vi säga, ett eskatologiskt grundperspektiv, om jag får använda ett fint uttryck. Att ha en uppfattning om vad så att säga, världshistorien går ut på. Varför Gud inte löser allt samman så att säga på några minuter efter syndafallet och fixar det hela. Utan varför den här processen tar tid. och ser ut som den gör. Vi ska återkomma till ämnet andebedömning senare. Men detta var en första portion. Håll er vakna. Ska vi be tillsammans. Herre, vi vänjer oss så fort. Åtminstone vid det som behagar oss. Vi har så lätt för att öka vår levnadsstandard och det är nästan omöjligt att sänka den. Och så är det ju på alla områden. Glädjen, nåden, gåvan dödas i vårt innersta genom att bli en självklarhet. Herre, vi anar i ditt ord att du har som mål för mänskligheten och historien att förändra oss så till en grad att grämelsen försvinner genom att vi får nåden och kraften att förlåta, medan tacksamheten blir kvar i vårt liv. Och så behöver vi inte fråga längre vad vi ska glädja oss åt i himlen. Det är ju alldeles klart här. Hjälp oss att förstå dina vägar. Gör oss vakna. Gör oss villiga att hålla oss vakna. Amen.